Det gick ju åt mark till den här utvecklingen som vi nu har talat om ett tag. På Jordbro och på andra håll. Och där gjorde ju kommunen en del rätt stora markförvärv. Ja, det var både stora och små. Vi kanske skulle prata om det lite grann, för där finns väl en del intressanta detaljer.
Ja, jag kommer ihåg när jag först förde fram tankarna på. Det var väl så mycket att rent partimässigt så sa man åt oss att ni måste se till att kommunerna har mark liksom. Vi måste ha mark. Och det fanns en grosshandlare som heter Nyberg som egentligen hade exploaterat Vändelsö. Sålt ut det. Och hade då restfastigheter på Vänsemalm. Det var rätt många fastigheter. Och det var det första området som vi kom att bebygga på Vänsemalm med småhus. Och det är väl det som ligger mer söder om nuvarande Vändelsövägen, vad det heter. Och jag tog kontakt med Nyberg. Och kom fram till att han, jag tror han skulle vilja ha 160 000. För alla de där tårtorna, 160 000 kronor. Och så gick vi och pratade om det där och gubbarna tyckte det var för mycket. Och jag fick honom gå ner till 150, om jag inte minns alldeles fel. 150 000. Och du förstår, det låg på en 30-40 öre kvadratmeter. Jag tror. Och det var ändå styckade tomter på hela det här området. Och man var emot det här. Även Atvin, om jag inte minns fel, var emot det. Men Vering, som jag kanske har nämnt om i andra sammanhang, han var väl glad över sitt sätt, men han gick ändå och pratade med, och jag sa åt Vering, hörde Vering, sa, kan inte du som en förståndig karl följa med mig upp och titta på Vändelsömalm, detta fina område som vi skulle kunna få. För då hade ju vattenhållfrågor och sånt där börjat på komma fram, som vi skulle kunna få exploatera. Jo, jag kommer så. Och vi traskade runt på Vändelsömalm här uppe och så frågade han, har du 150 000? Ja, men ja, sa Beling, det måste det vara värt. Så fina marker, sa. Ja, gick tillbaks och så köpte vi det för 150 000. Det var en stor fråga.
Det var alltså området öster om landsvägen.
Öster om, ja, just öster om, det är riktigt. Inte söder om, utan öster om landsvägen. Det första området. Och vi köpte in det där. Och då hade man ju också vissa idéer som, jag vet, en del sa åt den att man ju var lite konstig i huvudet. För jag hade fått för mig att man skulle försöka skaffa billig mark åt dem som ville bosätta sig här och ville bygga villor. Vi gör ordning det här området, inte med de tomter som fanns, utan man gjorde ju en ny byggnadsplan för området och man gjorde en vägar och allting. Vi sålde dem för 6 000 kronor per tomt. Med vatten och avlopp och vägljus. Dock inte asfalterat på gatorna var det inte. Ja, det var väl onekligen så att en del av dem kom väl att kanske kunna spekulera i de här tomterna. Men då fick ju dem oerhört billigt. Och man fick ju tillfälle att lära om. Därför att fortsättningsvis kunde man inte ha så låga priser. Det gick ju ihop på det här området, men man måste ju lära sig att liksom även en tomt kostar någonting. Vi hade då skyddsinteckningar som låg på 10 000 kronor. Om man sålde inom 5 år eller om det var viss tid. Det var en del som väl sålde tidigare. Men det är givet att de som är på Vänsterman idag har ju fått väldigt billiga tomter. Och på så sätt gjort sig en viss förtjänst. Mm. Men en stor del av dem finns ju fortfarande kvar där. Men en del har väl bytt ägare, men det är ju en lång tid sedan dess också. Så jag tycker inte kanske att även det skedde i en del fall, så var det inte så utpräglat. Därför att människor på den tiden köpte en tomt för att ha tagit livet ut så länge man kunde arbeta med dem. Men sen vet vi ju hur markpriserna har stigit successivt de kom. Men för att återgå till själva markförvärven, så är det ju så att när vi köpte det här av Nyberg så hade vi också byggnation igång i Handen. Och där köpte vi av Söderbygård. Vi köpte ju vad ska jag säga, det södra området av Handen var ju då i Söderbygårds ägo. Och vi köpte den delen, man hade ett motorstadion där på det där området. Och den köpte vi. Vi köpte, på Vänsterman köpte vi Jehandes, det var ett grusföretag som hade köpt, för det fanns ju bra grus på Vänsterman. Men vi köpte också till att Söderbygård, för att väster om Stockholmsvägen ytterligare utveckla ett småhusområde. För att i en början med så var det väl så att vi var rätt länge inställda på att bara småhus egentligen. De här höghusen jag pratade om i Handen, att de skedde så där oplanerat, var väl tanken att det skulle stanna vid några hus liksom. Men så småningom så kom man ju att bygga vidare. Men det var inkörsporten. Och det var väl där egentligen vi hade de stora debatterna. Men sen kom ju de stora förvärven. Och det var då nästa, det var Jordbro. Då köpte vi Sandemar. Och det var Claes Braniel. Och han och jag hade väl våra uppgörelser, men jag tyckte han var renhårig i såna här affärer. Och vi kunde komma fram till hyfsade priser ändå. Höga på den tiden, vill säga. Men idag är de ju väldigt låga. Mm. Vi köpte också kyrka. Och jag minns speciellt kyrkan kom jag ihop med mig. Och de satt någonstans nere i Strängnäs, vad det hette för dom. Vad kallas det för?
Stiftsnämnden
heter det. Stiftsnämnden.
Det var Strängnäs stift då.
Ja, och kyrkan ville ju aldrig avhända sig någon mark. De hade ju stora marker nere i Jordbro, både på industrisidan och på bostadssidan. De ville inte avhända sig någon mark. De skulle ha bytesmark istället. Vi skulle köpa, har jag för mig, för en krona meter eller någonting utav kyrkan, och så skulle vi sälja tillbaks dubbelt så mycket för 50 öre kvadratmeter. Men då ilskna jag till och sa att det här kan inte vara riktigt, så jag gick vidare. Och jag gick väl upp åt regeringen till och sa ifrån åt den kyrkoministern eller vad för någonting, att här kan du ju inte få fortgå, utan här får ni verkligen blanda er i det här. Och vi vill bara köpa de områden vi behöver, vi vill inte lämna någon ersättningsmark. Och så vart. Då bröt vi egentligen det som kyrkan hela tiden förut har börjat skaffa sig mer och mer mark på. Så bröt vi det genom att det var liksom order dit att om kommunen vill köpa så ska de få köpa. Ni får i så fall höja priserna. Men de ska inte behöva ha någon ersättningsmark. För hade vi gjort så i Jordbro, så hade vi lämnat de mark i Jordbro som vi ägde av Sandemar. Och sen fått köpt igen det där som vi hade sålt för 50 öre för en krona. Det är 50 sen om några år. Och sen ny mark igen. Och så skulle man ju inte kunna hålla på. Och det kommer jag ihåg. Det var rätt roligt det där. Man kunde på liksom komma till rätta med det. Sen så köpte vi ju Ryddans gård. Vi köpte... Efter mycket om och med, mycket bråk med Siab, det tog, jag var osams med dem strängt taget ett år. För de köpte ju Söderbygård framför näsan på kommunen, som jag brukar uttrycka mig.
Och Årsta också.
Ja, Årsta köpte de också.
I samma veva.
Ja, men Årsta var ju inte lika angeläget som Söderbygård. Men till slut så gav ju sig Siab och sålde det för samma pris till kommunen. För vi umgicks inte med Siab på ett helt år, kommer jag ihåg, men... Så småningom släppte det. Fick vi Söderbygård också. Söderbytorp köpte vi in. Vi har köpt Hässlingby. Man frågar sig, varför köpte vi Hässlingby? Jo, anledningen var att OBS skulle ju hit. OBS, de ville lägga OBS i anslutning till Snurran som skulle gå in mot Västerhaninge på den tiden. De första trevade förhandlingarna. Och då köpte vi Hässlingby gård, för då skulle man kunna lägga det på Hässlingby, ett uppsvarehus. Vi köpte också Karlsvik. Och varför köpte vi Karlsvik? Jo, när vi köpte det, då var det mycket av de här kyrkogårdsresonemangen. Det var ju att man behövde kyrkogårdsmark. Vi köpte i stort sett det för att göra en kyrkogård. Men den tänkte vi att vi skulle också kunna ha förbränningsanläggningar och liknande. Och det skulle kunna vara flera Södertörn, en stor kyrkogård. Och vi tyckte då Karlsvik var så vackert att man skulle kunna göra en kyrkogård av det området. Vad det nu ska bli framöver, det vet vi inte. Här ligger ju kommunen med två gårdar. liksom både Hässlingby och Kallsvik, som man väl inte vet om hur, om det ska exploateras. Men samtidigt så är det väl fortfarande klart att man måste ha någon form av begravningsplats även för de här delarna i framtiden. För att nu har vi ju väldigt begränsade utrymmen, och att lita till Stockholms stad i fortsättningen, det tror jag inte man kan göra med de här områdena. I de här sammanhangen, jag kan ju säga det också, att när jag lämnade kommunalnämndsordförandeskapet och Svansrum tog vid, så fortsatte man att köpa mark. Det var inte längre en tvistefråga, utan vi ansåg nog att man skulle ha marken, och vi har väl all mark runt hela handeln. Och det, jag kommer ihåg att Sandqvist köpte skutan som var till salu, och jag tror att kommunen utnyttjade sin rätt att förvärva där, därför att det var sålt i något konsortium, och då kunde man utnyttja det, och det vet man, köpte in det redan där. Totalt så har vi väl gett för den här marken, om vi slår ihop allting, ungefär 1,50 kvadratmeter, kanske upp till 2 kronor. Det var ju varierande priser på gårdarna. Men i sig själv är det ju en förfärligt fin affär som kommunen har gjort. Det är givet att det blir stagnationer och fluktuationer i byggnation, va? Och samhällets utveckling. Men jag tror att på det området är nog ett av de bästa affärerna Haninge kommun har gjort. Har jag liksom en känsla av. Och i det här sammanhanget så skulle jag vilja nämna lite om exproprieringarna. För när vi började att bestämma oss för att handeln skulle bli mer av stadskaraktär. Huddinge är väl en stadsbild som inte vi tyckte var så roande. Att man har ett höghus ligger någonstans i ett villaområde. Utan man tyckte åtminstone på ett område så skulle vi försöka få mer stadslikt. Sen kom också frågan om sjukhuset upp. Vi skulle kunna få ett långtidssjukhus och med öppenvård och andra saker. Och vi ställdes inför absolut krav att vi måste förvärva stora delar. Dels för sjukhusändamål, dels för att få en mer stadsliknande bebyggelse. Och det började väl med att vi köpte frivilligt. Vi förhandlade och köpte in fastigheter efterhand som människorna varit äldre. Flyttade ifrån eller måste lämna det på något sätt, och det var dödsbon och liknande. Men det var alltid någon liten rest kvar. Och då tog vi upp det här om expropriering. Vi måste ju klara det här. Vi kunde inte missa sjukhuset. Det måste ligga i närheten av handelns centrum. Och vi hade väl också exproprieringar på den södra delen av handeln i en del fall. Det var mycket bråk kring det där. Men just kring sjukhuset vet jag att där var man ju lite irriterad. Mm. Och det var också möten om det här. Och jag var där, och jag hade väl en del av mina partivänner. Det var andra politiker där också. Jag försökte på ett sakligt sätt tala om för de här människorna, för det var en fastighetsägarförening som hade blivit uppretad. Tala om för dem varför vi gjorde det här. Att det var ju inte därför att det var något lustbetonat för oss, utan vi ville försöka få fram det här med sjukhuset. Men vid det tillfället var det upprört. Och jag kommer ihåg att det stod i tidningen att Värmark var rent av förbannad. Och det var jag. Därför jag tyckte de bar sig illa åt, i viss mån. Det var ingen saklig debatt. Men ingen av mina partivänner steg upp. Inte en enda idag. Jag fick ta hela smeten. Men då kommer Ulf Dittner in i bilden. Och när de hållit på en lång stund och tagit heder ära av mig. Fullkomligt, för jag var ju en bandit strängt av. Så gick Dittner upp och sa det att jag vet inte vem ni pratar om. För jag har känt Värmark så länge. Och den bild när jag målade upp honom, den känner jag inte igen. Utan jag ska tala om för er, sa han, att i viss mån står vi också bakom det här. Att nu Centern, eller vad det hette då på den tiden, har bytt uppfattning i det här avseendet. Så det är väl för deras sak, sa han. Men Vi vill i alla fall säga det att vi sitter inte och gör de här exproprieringarna annat än vi måste tänka för samhället. Och det är givet att det drabbar enskilda människor, och det vet jag med också, att jag tyckte det var ledsamt. Det var många gamla människor som var rent upprörda liksom. Men vi hade liksom fått klart för oss att ska vi få hit de här nyttigheterna som kommunen behöver, så måste vi göra den här operationen. Och det var väl en del som vi kanske får lite illa med i det sammanhanget. Men jag tror att de människor som är idag i viss mån kanske är tacksamma för att vi tog det här taget och gjorde det här. Därför att de som då var upprörda, de är ju inte med i bilden längre, utan de är liksom borta. Och det är väl så med allt samhällsarbete att man måste ändra kanske ibland. Man kan inte ha kvar allt i det gamla. Vi ser ju på Vändelse, vi ser på Vändelsemalm, vissa delar av Vändelse. Att automatiskt ramla sönder när människorna blir gamla, går bort, stora ägor ligger där. Ja, till slut kommer en byggmästare någon annan och bygger på det här området. Samhället är en ständig förändring. Mm. Ja, det är väl lite om den här exproprieringen. Och den genomförde vi väl 64-65 någonting. Det var väl då på de tiderna som det var det stora bråket kring det här.
Ja, det var sjukhusområdet. Ja. Jag minns inte när det var. Ja, men det var då i senare hälften av 60-talet.
Och när vi talade om sjukhuset så kom jag också ihåg att man tyckte ju ibland att landstinget var lite besvärliga. Men det kanske du också minns.
Jo, de krävde.
Vi fick betala 1 miljon kostade oss att förvärva det här. Och det fick vi ställa gratis till landstingets förfogande. Mm. Så att 1 miljon kostade Haninge kommun. Men på ett sätt är nog sjukhuset värd. När man ser det på det idag. Hade det varit idag så hade vi ännu större pengar. Mm. Men de krävde rent av marken, och det fick de ju. Jag vet inte om de fick avloppen också. Kan hända att de fick. Eller om de betalt anslutning. Det kommer jag inte ihåg. Men jag hade för mig i alla fall att det rörde sig om ungefär 1 miljon. För Haninge kommun att få hit sjukhuset.
Ja, 1 miljon eller 900 000, någonting där omkring.
Någonting där kring var det som vi räknade fram, alltså att vi hade fått gett för marken och fått igenom det. Och i övrigt så kan man väl diskutera den här tätbebyggelsen, men jag tycker just handeln är väl det område som bör ha stadskaraktär. Sen kan man ju fråga sig hur man ska bygga ut samhällen idag. Om man satt och planerade idag, då kanske man gjorde ett samhälle av en mjukare typ. Som vi ens såg, som jag när jag kom in i Haninge bostäder fick tillfälle att föra fram, tycker jag är en av de bättre vi har i kommunen. Miljömässigt. Dessa fyravåningshus med hiss och så vidare. Och ett litet centrum där det är uppvärmda gator och fint på alla sätt och vis. Ett mindre, det finns ungefär, 800 lägenheter, 700-800 lägenheter. Jag tror att framtidsmelodin är att man inte ska ha såna här stora som Jordbro och såna här jätteområden med 15 000 människor när man har allting uthyrt. Jag tror att de blir opersonliga sådär. Jag kommer ihåg när vi gjorde, eller var på med Jordbro, så hade Eglers planbyrå hand om det. Och han föreslog den så kallade böljande staden. Han ville att vi skulle gå ner med låghus, alltså envåningshus. Liksom. Men det var till uthyrning, eller det var 2 våningar. Det var fortfarande tal om uthyrning. Men jag tycker att man skulle mycket väl kunna tänka sig att man har ett, som ni såg, en liten grupp hyreshus. Sen går man emellan med lite småhus, en liten grupp hyreshus och där. Jag tror att det blir ett mjukare och vänligare samhälle på något sätt. Om man för ihop alla kategorier av människor. Man delar inte villägarna i ett område och ska bli någon säkert liten klass för sig, och så ska man alltså ha hyresområdena där man kan ha en del bekymmer givetvis onekligen för det för med sig. Så jag tror nog att Eglers tanke om den böljande staden var inte så dum, och det är rätt länge sedan när vi började med Jordbro, men då var ju byggmästarintressen inne och sa, det kan vi inte hålla på med. Vi kan inte bygga på det sättet, vi måste ju ha ekonomi. Och du kanske minns att vi pressades väldigt av den här ekonomin, och inte minst ville man från kommunen också få ut mycket pengar på områdena. För det blir, ja.
När man talar om såna här stora och hårdexploaterade samhällen så kommer man väl osökt att tänka på Brandbergen.
Mm.
Brandbergen var väl ett tag någonting av ditt skötebarn,
ja,
om jag inte tar fel.
Ja.
Jag minns ju att man gjorde bedömningar var man skulle fortsätta att bygga ut Österhaninge kommun.
Mm.
Och då kom ju teknikerna till den för en del av oss rätt förbluffande slutsats att Brandbergen skulle vara det billigaste området att exploatera.
Ja, det kan låta konstigt därför det var ju ett stort berg som hade gått en skogsbrand över. Och man måste ju planspränga hela berget. Och där. Jag kommer ihåg när vi gjorde generalplan så var det ju diskussioner kring det. Vi lade som ett vitt fält på Brandberg. Men bakhuvudet hade man givetvis att man skulle kunna bygga en stadsdel där. För att vi hade ju många stadsdelar. Vi hade Rudan 15 000 människor. Brandbergen 15 000 människor. Det var ju inte små planer. Men Brandbergen tyckte jag ju var verkligt intressant. Och man får ju som jag förut sagt komma ihåg när man satt och funderade kring det här. Vi hade ju lärt av handeln. Vi hade lärt av Jordbro. Och då tänkte vi, nu ska vi försöka göra en servicestad av det här. Vi ska försöka få fram ett område där man har slipper sopbilar. Sopsug var ju aktuellt då. Vi hade fjärrvärmeverket som jag är rätt stolt över, som vi ändå har fått och jag har slagits mycket för att få fram. Vi skulle inte behöva ha några uppvärmningsanordningar i hela Jordbro. Det kom ju från ett fjärrvärmeverk eller från värmeverket. Och så skulle man försöka få fram en fin service inom området. Och då var det frågan om hur skulle man bygga upp det här. Och det var ju Lettström som hade ritat området. Och då föreslog det var von Lienen som hade en mycket skicklig arkitekt som fick det här jobbet eller skötte det här jobbet åt Lessers. Och han föreslog oss att vi skulle bygga höga hus i en yttre ring. Och sen så skulle vi se till att vi inte fick egentligen någon annan trafik än den absolut nödvändiga i själva stadsdelen. Så att den är ju uppbyggd så Brandbergen att vi fick en ringväg runt omkring. Sen kan vi givetvis komma in med flyttlass och annat in till själva husen. Men man ville ha centrum och sådana saker lagda så att man inte fick långa gångavstånd. Jag kommer inte ihåg att det var 150 eller 200 meter man skulle ha längst att promenera om det var 300 meter. Så man skulle ha promenera för att komma till centrum. Det skulle ligga så till. Och så skulle man hålla det fritt ifrån trafik. För vi hade ju lärt av handen. Med denna trafik i varenda gata så körde ju bilar och stod bilar överallt. Och sen skulle man då trycka ut bilarna till den här yttre vägringen. Och där gjorde man då parkeringsdäck. Sen Bertil Svanström och jag, då var ju Svanström kommunalråd när vi skulle börja på Göring centrum. Och där hade ju varit många motioner om att man skulle förgöra en servicedel av det. Och vi hade väl, när vi la förslaget om själva centrumanläggningen, många tyckte vi då fina tankar kring hur så här centrum ska vara. Det skulle vara ihopbyggt med skolan. Idag kanske man diskuterar varför ska skolan ligga upp med ett centrum. Men bibliotek och skola och alla såna här apotek och såna här saker skulle finnas där. Men samtidigt så ska man också ha service för de som bodde inom området. Och jag kommer ihåg att i varje trappuppgång i Brandbergen så finns det ett utrymme där man skulle kunna sätta upp boxar så här. Så man skulle kunna få in ordentligt med resväskor och man skulle kunna få in stora paket i dem. I själva trappuppgången. Och där skulle var och en tanken ha en nyckel till det där. Och det här skåpet skulle man då kunna få en varor till. Man skulle kunna ringa då till receptionen och säga det att jag lämnar nu in att receptionen ska vara öppen så tidigt så affärerna var inte öppna och så stängas sent också. Då skulle man kunna gå och lämna in en kostymkläder till exempel. Och då ska receptionen sköta om att det kom till kedtvätten eller vad det nu skulle någonstans. Och så skulle man kunna komma och hämta det på kvällen. Och gjorde man inte det så hade vi tanken att vi skulle ha en liten bil ungefär som lilla Tjorven som posten hade tagit med. Skulle kunna åka runt i området och för en billig penning sätta in det i det här skåpet. Och då skulle folk som kom hem bara kunna plocka ut matvaror och vad som helst och skulle kunna leverera sig från butiken. Ja, så har det ju inte blivit. Men däremot så finns det ju ändå en receptionsdisk i centrum i Brandbergen. Det är ju ett innecentrum. Så att vi har ju tak över. Det var ju också en tanke. Vi skulle inte ha sig med handen. Blåser och drar och kallt. Utan man så skulle ha det på det sättet. Nu kan man ju få blommor vattnade. Man kan. Det finns ju säkra lägenheter som ställda som hotellrum. Så är det någon som får gäster så kan man hyra då genom receptionen. Och få ett utrymme ungefär som ett hotellrum. Och man kan bo och vara i då om man har en gäst och sådär. Men det vart väl inte som vi hade tänkt oss med hela den där utbyggda servicen. Därför att allt ramlar ju på kostnader. Mm. Och nu vet du, hyrorna utvecklades. Vi räknade då att det skulle kosta oss ungefär 50 öre kvadratmeter. Mellan 50 och 75 öre. På den tiden så skulle man få hela den här servicen med hemskickning. Och vi skulle kunna ha bilarna och det. Men det var ju lite lågt räknat. Och skulle det vara idag så kanske gick det så stora belopp så man avstår ifrån det. Liksom. Alla har inte behov av det. Mm. Men det är väl så tankarna var kring hela den här anläggningen. Sen är det det som man kritiserade. Varför har man höga hus ytterst och låga hus inåt? Och det menar man att man skulle trappa sig ner emot det stora grönlungan som varit inne där. Brandbergen har ändå fått en liten badanläggning. Mm. Tyvärr för liten. För den var meningen att bli mycket, mycket större. Men som vanligt så räcker inte pengarna till. Det var ju mycket som åker plockas bort. Vi hade ju många av de här genomgångarna under den här gatan som ligger Ringgatan runt omkring som man måste slopa. Det var för dyrt. Alltså det. Kostnaderna började öka och öka. Och så när det satt in här nu och var svårt att hyra ut. Då var det ju tanke på att man skulle inte bygga stadsdelen färdig. Man gjorde det som väl är. Och idag håller man ju på att uppfylla Brandbergen. Mm. Och det blir ett nytt problem för Haninge kommun, eller för Haninge kommun idag. Att få hyresgäster där. Visst är det besvärligt att man har outhyrt. Men det klarar ju stort sett staten. Men nu har man ju fått ett tryck. Jag vet inte var människorna kommer ifrån. Men nu börjar man flytta in här. Och då blir det tryck på barnstugor och skolor och annat. Så man klarar inte upp det här idag. Och så har man haft då den här perioden då man hade svårt att hyra ut tusentals lägenheter. Det går i böljor liksom. Ja. Och varför det strömmar in folk just nu? Jag har ingen förklaring till det. Det kanske därför jag inte har deltagit kommunalt. Men det är några underliga vågrörelser som människorna har när man flyttar. Och... Mm. Men idag, jag ser på stiftelsen Haninge Bostäder, har vi 350 outhyrda lägenheter nu totalt i Jordbro och Västerhaninge. Handeln har ju inte någon gång varit egentligen ett problem med uthyrning. Och det tycker jag också är märkligt. För om man är riktigt ärlig så kan man ju inte säga att handeln har någon egentlig miljö. Jag vet inte hur du uppfattar det, men det är spartanskt. Men ändå vill folk bo där och trivs där.
Jo, men det beror väl på karaktären av, ja, av kommunkärna, ja, centralort och allt det, ja, där. Annars är det ju handeln, som du säger, det har tillkommit bit för bit, ja, just det, utan någon...
Hårt exploaterat, otroligt hårt exploaterat. Men det skulle kunna göras fint. Det finns förslag i den riktningen, jag själv varit med och jobbat med dem. Att man skulle försöka lämna ihop centrum med den övriga, stänga Rusinsvägen och göra gågator inåt själva handen. Jag tycker det är synd att man inte tar hand om det förslaget, ja, och för det vidare.
Jag vet att du hade detta, tankar på det en gång på tiden och du blev nedklubbad. Och det tyckte jag var synd. För det, senare så har det väl visat sig att det hade varit bra att då planlägga samhället som, på ett sådant sätt så de hade gjort det möjligt att göra Rumsesväg som gågata, som du säger.
Ja, då har man kunnat strömmat in på ett säkrare och bättre sätt. Alltså nu... Det stora problemet tycker jag är att man genom den trafik som är i handen så blir ju varje bostadsområde liksom en ö som det flyter en massa bilar kring, och det kan inte vara riktigt att ha det på det sättet därför att det är en osäkerhet för människorna som bor där. Men ändå är man förvånad över det som du säger, att det är centralt. Man har ju centrum, man har ju kommunens administration finns där och massa andra saker. Men folk tycks trivas i Handen. Det har aldrig varit något svårighet att hyra ut, trots att det kanske är lite torftigt med själva miljön.
Mm.
Ja.
Det var en nödvändig förutsättning för den här utbyggnaden i de olika områdena var ju att sådana saker som vatten och avlopp blev ordnade. Det var ju stora frågor på sin tid. Vi hade ju det här, du nämnde om avloppet till Vega.
Ja,
sen kom vi småningom att koppla på tillsammans med Tyresö, Gudeverket.
Ja.
Och så småningom så kom det här verkligt stora och för framtiden nödvändiga beslutet om tunneln, avloppstunneln till Stockholm. Det var du med på också.
Det var jag med och förhandlade om, och det vill jag säga att där vart vi väl behandlade.